I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej på er, varmt välkomna till avsnitt 427 av Ångestpodden.
Och nu är vi liksom över på andra sidan, har jag på att säga. Det låter ju helt sjukt, men liksom nu har vi varit i riksdagen.
Ja.
Och inte nog med det, alltså förra veckan var så sjuk.
Ja.
Alltså vi höll ju vårt seminarium i riksdagen förra onsdagen, alltså den 22 mars.
Och vill man se det så finns det på Ångestpoddens Instagram.
Ja, i sin helhet finns det. Och det var ju liksom ändå fin uppslutning. Jag tycker vi hade fina liksom samtal sen efteråt med några av ledamöterna som stannade kvar.
Ja.
Vi har ju faktiskt också fått höra nu i efterhand att det pratas om seminariet i riksdagen och att många har liksom fått ett väldigt, ja men ett starkt intryck.
Gåshud.
Ja, det är faktiskt gåshud.
Och i fredags för en vecka sedan fick vi lämna över vår namninsamling för 3 minuter till statsminister Ulf Kristersson.
Ja.
Och det blev ju så spontant.
Ja.
Alltså vi fick reda på det här kanske en kvart innan vi lämnade över, ska ni veta.
Alltså vi gick ju och hoppades på det från att vi visste att vi skulle till, för vi blev bokade till Sverigemötet och sitta i en paneldebatt.
Ja. Och Moderaterna har då ett Sverigemöte varje år typ, precis. Om jag författade rätt.
Ja. Då tänkte vi bara, då borde ju statsministern vara där. Mm. Tänk så skulle vi kunna lämna över namninsamlingen när vi ändå är där då ju. Alltså vi har ju ändå tänkt att vi kommer behöva jaga tills det här är klart.
Exakt. Och så fick vi till det.
Ja, alltså.
Och ni ska verkligen, alltså jag tycker bara så här, alla som lyssnar på Ångestpodden och har gjort det i flera år, det här är ju liksom vårt gemensamma jobb.
Ja.
Nu är namninsamlingen överlämnad. Det kan inte komma högre upp. Ansvaret ligger där det ska. Och vi kommer ju fortsätta följa frågan. Så klart.
Ja, självklart. Och det går ju fortfarande att skriva under namninsamlingen. Vi har ju fått typ så 250 ytterligare underskrifter sen vi lämnade över den. Så den lever ju ändå vidare, men vi kommer ju inte aktivt jobba för att lämna in den hela tiden.
Nej.
Bara för att den ska uppdateras.
Precis.
Men när vi lämnade över den så hade den ju ändå över 21 000 namnunderskrifter. Så stort tack alla ni som har skrivit under.
Den är i maktens korridor nu.
Ja.
Och nu måste det bli ändring för barn och unga psykiska hälsa. Skolkuratorerna, elevhälsan. Och vi är så tacksamma att vi får göra det här. Och att ni gör det möjligt för oss att göra det här. Och stolta över att vi fan har jobbat så hårt.
Mm. Jag tänker att vi väl får bjuda in statsministern ganska snart.
Ja.
Och se vad han tänker om namninsamlingen och framtida visioner för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga.
Det borde vi typ.
Mm. Nog om det.
Idag har vi ju också ett väldigt, väldigt viktigt ämne på agendan. Och jag kan säga så här, om man har läst nyheterna kanske bara en gång under det senaste året, då har man nog ändå lyckats läsa om SIS.
Exakt.
Statens institutionsstyrelse. Och idag har vi med oss Jonathan Eliasson som är institutionschef på ett av Sveriges SIS-hem, närmare bestämt Klarälvsgården.
Och vad är då ett SIS-hem om man liksom inte vet?
Jo, men alltså ett SIS-hem, SIS står ju då för Statens institutionsstyrelse. Och SIS bedriver anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.
Mm.
Alltså om man blir liksom dömd då till det som i folkmun kallas för typ ungdomsfängelse.
Exakt.
Och vi hittade ju Jonathan genom en artikel i Svenska Dagbladet.
Mm. Där han pratade framför allt om gängkriminaliteten och de pågående konflikterna, som ju också, har man läst en artikel i år så har man ju förmodligen läst någonting om alla skjutningar och liksom den här våldsspiralen som i början av det här året fullständigt, ja men det ökade ju så otroligt mycket.
Ja men det har eskalerat på ett sätt som man inte liksom kan ta in riktigt.
Nej, det är och det nästan så sjukt att det har blivit alltså det normala.
Ja, men jag skulle precis säga det, att såhär, ja, det ger mig panik.
Ja.
Men också, alltså Jonathan har ju en gedigen utbildning. Han är så kunnig och han har ju liksom arbetat med några av Sveriges yngsta grova kriminella.
Mm.
De som man läser om som har skjutit ihjäl någon som också har blivit dömd då och nu befinner sig på något av landets SIS-hem.
Mm.
Den här världen är sluten för så många och det tror jag inte är bra.
Nej,
det,
absolut inte.
Vi har ju diskuterat det många gånger att man måste förstå den här världen, man måste förstå vad det är för problematik personalen där möter, vad de jobbar med och hur de jobbar.
Ja, hur det faktiskt också kan bli bättre för någon som kanske hamnar på ett SIS-hem. Alltså man får ju ändå behandling där. Så det kan ju också göra saker och ting bättre.
Jag vet ju att Jonathan var med i Nyhetsmorgon för några veckor sedan.
Mm.
Men jag hoppas ju att han, på tal om liksom politik och så, han ska ju sitta med justitiedepartementet.
Raka vägen in i riksdagen ska han.
Nej, men han måste det.
Ja.
Ja, nej, men you're in for a treat, om jag säger så.
Mm.
Vi rullar intervjun med Jonathan Eliasson om SIS.
Varsågoda. Hej Jonathan och varmt välkommen till Ångestpodden.
Hej, tack så mycket.
Alltså, väldigt kul att ha det.
Jonathan, jag är överlycklig över att du är här. Och, ja, vi träffades ju även igår för att så här förbereda inför den här intervjun. Och då, jag kunde knappt sova för att vi hade pratat om så mycket intressant.
Ja, kul att höra. Jag har sovit gott däremot.
Ja, vi gjorde något lika starkt intryck.
Jo, det gjorde en absolut väldigt bra intryck. Jag är också väldigt glad att vara här.
Men du, först ska du få berätta, vem är du?
Vem jag är? Det är en bra fråga. Mm. Som psykolog är det en djup fråga. Mm. Så jag funderade lite på den här igår kväll faktiskt. Vad svarar jag på den?
Ja.
Så jag tänker att dela upp svaren i två delar. Det ena är det professionella jaget. Och det är därför jag är här, tänker jag.
Mm.
Så jag heter Jonathan Eliasson. Jag är psykolog i grunden. Men också institutionschef på SIS Ungdomshem Klarälvsgården. Så att jag har jobbat där på väg mot mitt 11:e år. Så att där började jag först som timvikarie, sen blev jag psykolog, sen blev jag biträdande institutionschef och nu är mer en institutionschef. Jag är i slutet på min specialisering inom forensisk psykologi, så jag går min sista kurs nu. Och sen så ska jag göra ett specialistarbete, så ska jag forska nu då. Och sen ska jag förhoppningsvis bli klar specialist. Så att jag har jobbat med antisociala ungdomar i princip hela mitt yrkesliv. Medan jag pluggar så jobbar jag inom rättspsykiatrin också och barn- och ungdomspsykiatrin. Och på Klarälvsgården, vi ska ju få den högsta säkerhetsklassen, så att vi har ju en väldigt komplex målgrupp.
Mm.
Oftast tung psykosocial problematik, kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa. Och när jag började så hade vi också LSU-uppdraget, så att jag har jobbat med komplexa ungdomar hela mitt liv. Så.
Mm.
Som privatperson så är jag trebarnsfar, det är väl egentligen det viktigaste jobbet jag har. Så. Jag tycker om att träna och tycker om att investera, håller på mycket med aktier och så, som vi pratade lite kort om igår.
Mm.
Så det var en kort beskrivning om mig.
Mm. Ja.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ordet ångest, jag tänker ju egentligen en skala från oro som kan eskalera och sen ångest blir den starkare effekten eller affekten på att vårt försvarssystem aktiveras. Det alarmeras över någonting som upplevs inte så rätt till. Är det så att det är en känsla som inte är adekvat, så kan man behöva hjälp och stöd i att hantera de här bitarna. Men ångest är ju också en del av livet. Alla vi upplever ångest, en del av att vara människa, i större eller mindre grad. Så.
Mm.
Så ungefär tänker jag kring ångest.
Mm. Ja. Men nu nämnde du ju det, att du är institutionschef på Klarälvsgården.
Ja, precis.
Men vad är Klarälvsgården? Vilka bor där liksom? Eller vilka befinner sig där?
Ska jag börja beskriva kort själva myndigheten för staten? Institutionsstyrelse, ja. Är ju så att säga, precis, en ganska okänd myndighet för många.
Men man läser ju om det i media hela tiden.
Ja.
Alltså väldigt många tror jag har läst om SIS.
Mm. Eller hört liksom.
Exakt, ja. Ja, vi börjar i den änden. Vad är SIS?
Vad SIS är? Nej, men staten institutionsstyrelse, vi har ju ett ganska brett uppdrag. Vi har ju ett gäng institutioner som hanterar LVM, lagen om vård av missbrukare. Och det är ju då för personer 18 år eller äldre som har sånt allvarligt missbruk att det skulle kunna vara dödligt. Mm. Och det är också möjligt till låsbart. Och sen så har vi ju LVU, lagen om våra unga. Och då är det ju socialnämnd som har beslutat att det finns ett behov av tvång, att det är ett LVU. Och att de behöver då vara på SIS.
Mm.
Och sen har vi ju LSU, lagen om sluten ungdomsvård. Och det är ju då en brottspåföljd. De är dömd till ett straff helt enkelt. Så att vår myndighet har ju hela det spektrat. LVU är också ganska brett. Det är ju allt ifrån den skolpliktiga målgruppen. Så allt ifrån ganska unga barn. 10, 11, 12 år. Och sen så är de icke-skolpliktiga. De som är målgruppen på min institution. Och vi har ju då 16 år upp till 21. Så när den dagen du fyller 21 kan du inte längre ha ett LVU.
Ja, just det.
Så där, vi har den äldre målgruppen då. Och sen så finns det institutioner som, eller avdelningar som har lite olika nischningar. Så. Vi har ju någonting som heter SFA för ungdomar med särskilt förstärkt avdelning står det för. Och det är då för ungdomar men också klienter då, inom LVM som har mycket psykiatri och olika funktionsnedsättningar och utåtagerande beteende tillsammans med det. Så det är väldigt anpassad vårdmiljö. Man bor ju oftast då själv eller i väldigt liten grupp. Jaha, i en väldigt anpassad miljö. Så. Sen har vi STB, särskilt tillsynsbehov. Och det är mer för de väldigt utåtagerande ungdomarna. Tanken är att vi kanske ska få sådana avdelningar 2025 när vi då får den högsta säkerhetsklassen. Och sen så finns det också andra nischningar, eller SU-ungdomarna bor på egna avdelningar. Sen har vi de som är dömda för sexualbrott, de har också sina avdelningar. Och sen har vi någon avdelning för de som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, mycket autism. De får en anpassad vård ifrån deras fungerande. Så att ett väldigt så att säga, brett målgrupp vi jobbar med. Och vi har upptagningsområde hela Sverige. Så att våra ungdomar är ju främst ifrån, i alla fall på Klarälvsgården, främst ifrån storstadsförort då, skulle jag säga. Så att vi har ju den målgruppen som man men mycket läser om nu i tidningarna, de här gängkriminella. Det är ju de som bor hos oss.
Mm. Mm. Och vi kommer ju komma in mer på just den målgruppen, men vi tänker också först att anledningen till varför många kanske på senaste tiden också läst mycket om SIS eller hört talas om det är ju för att det har kommit väldigt mycket kritik mot myndigheten. Det är dels att det är väldigt mycket långa köer, det finns liksom inga platser till de som behöver en SIS-plats. Också liksom att man har diskuterat kompetens på de som arbetar på SIS. Hur skulle du bemöta den kritiken?
Jag tycker det är jättebra att vi granskas. Vi är en myndighet som ska granskas. Vi är en myndighet som tål att granskas. Det finns brister som har förekommit definitivt. Om vi börjar prata om den här kösituationen du tog upp, så är det så att vi får inte ha kö.
Nej.
Rent lagmässigt så ska vi kunna erbjuda plats året om, dygnet runt. Så ser det ut. Sen får man ha med sig också att vi jobbar väldigt intensivt för att se till att vi inte har köer. Men det här är ju också ungdomar som hela samhället bär ett ansvar för. Vi har fler ungdomar inskrivna idag på SIS som vi bedömer är färdigbehandlade hos oss. De har fortfarande ett stort vårdbehov, men där kan det godoses i öppnare former. Men socialtjänsten hittar ingen annan vårdgivare till dem. Så det blir också en flaskhals så.
Mm.
Så skulle alla som vi bedömer är så att säga, redo för öppnare former placeras ut, så hade vi kunnat eliminera hela kön.
Mm.
Så att här är ju flera
samhällen. Så det blir lite orättvist att det blir bara SIS som granskas och kritiseras för att platserna är slut?
Framförallt så är det väl så att det är fler samhällsaktörer som behöver stötta upp här. Mm. Så är det ju.
Och också kanske behöver granskas.
Absolut. Mm. Och det andra biten du inne på var ju lite det här med kompetens.
Ja.
Och här har ju myndigheten satsat väldigt mycket. Vi har ju infört ett introduktionsutbildning så. Så att innan du ens får påbörja din tjänst så ska du genomföra utbildning konflikthantering. Och det är ju då vårt system att hantera olika utmanande situationer. Allt ifrån hur vi verbalt trappar ner en situation till hur vi agerar om vi måste använda våra särskilda befogenheter eller använda hantera en situation fysiskt som är våldsam helt enkelt så. Och sen så har vi ju en grundutbildning som de som är klientnära, de har ju en utbildning på 9 veckor i modul 2. Så det är flera olika moduler som byggs upp, men det är en gedigen utbildning vilket är jättebra tycker jag.
Ja, såklart. Mm.
Ja, för att vi har ju faktiskt de mest komplexa ungdomar som finns i Sverige och då behöver vi också ha den, så att säga, den högst kompetenta personalen.
Mm.
Så är det definitivt. Och om man tittar på min egen institution, vi har ju personalmöte 2 gånger i månaden och en del av det är utbildning.
Jaha.
Och ett annat block i den är ju också handledning. Så det är psykolog som är handleder. Så att vi håller på att jobba nu med att stärka kompetensen så, definitivt.
Mm. Men vad säger, du sa nu med era särskilda befogenheter.
Mm.
Vad är det? Alltså vad har ni för särskilda befogenheter?
En bra fråga. Som statlig myndighet och som statstjänstepersoner så har ju vi ett gäng särskilda befogenheter, vilket innebär att för att klara av vårt uppdrag så har vi också fått som säga, juridiska verktyg att klara av det. Och det är alltid från att visitera. Du får visitera ditt rum. Är det så att det finns misstanke om att du skulle ha ett vapen på dig så får vi liksom be dig klara av dig kläderna och titta på kroppen. Så vi får ta urinprov. Vi får vårda en person i enskildhet som det heter. Då får man då helt enkelt en som en egen liten avdelning så med eget badrum, eget sovrum, eget vardagsrum och så vårdas man där tillsammans med personal då, så man alltid tillgång till personal för de som har det behovet. Och sen finns det någonting som heter avskiljning och det är då det, så att säga, det sista alternativet att ta till när ingenting annat hjälper i en väldigt våldsam situation och då betyder det att man förs till ett väldigt avskalat rum. Det är madrass på golvet och det är säkerhetsdörr. Och där stängs man in då, tills dess att man har lugnat sig så pass mycket att man inte längre är våldsam.
Ja.
Men vi har alltid en personal med utanför som man kan kommunicera med. Och så kan man också prata om att Klarhetsgården är en institution som har lägst antal avskiljningar i Sverige. Så att det är något som jag också är väldigt stolt över som institutionschef. Så, att vi har hittat ett bra arbete med våra ungdomar, att vi bygger upp goda relationer och så det är väldigt sällan som ungdomarna så att säga, använder våld mot oss utan att det finns en god relation som leder till bra behandlingsinsatser. Så. Men sen har vi också goda möjligheter till att vårda någon enskildhet och det är också väldigt riskreducerande så för utåtagerande beteende för det är oftast kanske de som inte riktigt fungerar i grupp eller som har så att säga, väldigt stora behov av att få vara liksom i fred som det kan bli utåtagerande beteende ifrån. Så. Så det är väl ungefär våra särskilda befogenheter. Så.
Men jag tänker om man bor då på Klarälvsgården till exempel, alltså vad finns det för regler? För man får inte komma och gå som man vill så att säga.
Nej, du får inte komma och gå som du vill. Det finns väldigt mycket regler självklart. Mm. Det finns väldigt tydligt så att säga, ett ramverk som är väldigt tydligt. Så en vanlig dag är ju att man går upp på morgonen, man har morgonmöte där dagen liksom går sig igenom. Man går till skolan, så varje ungdom erbjuds 23 klocktimmar undervisning varje vecka. Det finns möjlighet till truckutbildning och sen så har vi strukturerad vård- och behandlingsinslag där inslag mot kriminalitet, inslag mot, mot missbruk. Vi jobbar ju också individanpassat med KBT. Det handlar ju alltid från att hjälpa dem att bryta med sitt tidigare antisociala umgänge. Bygga upp mer prosociala relationer. Det kan vara att de är ute på praktik, att de är engagerade i fotbollslag och liksom, övrigt föreningsliv. Så. Och sen så har vi faktiskt ett uppdrag sedan några år tillbaka att jobba med just avhopparverksamhet. Så att vi jobbar också strukturerat med att hjälpa de ungdomar som är hos oss som ingår i kriminella nätverk att hoppa av dem. Vi har faktiskt lyckats med Men väldigt många. Min tanke från början var väl att vi kanske skulle nå de inte så högt uppsatta kriminella, att det kanske vad man kallar för svansen egentligen.
Just det.
Och de har vi också nått, för det är ju liksom det morgondagens rånare, det morgondagens skyttar.
Mm.
Men vi har också nått några av den absolut yttersta toppen av de kriminella gängen så, och fått dem att hoppa av. Så att vissa har ju lämnat information till polisen, de har fått skyddade personuppgifter, familjen har fått skyddade personuppgifter och fått liksom flytta. Mm. För att när man sedan hoppar av det kriminella gänget så dina gamla fiender finns kvar, dina gamla vänner kan vara dina nya fiender.
Mm, just det.
Så att det är väldigt stora risker de tar så.
Mm.
Så det är också någonting som vi jobbar mycket med. Men reglerna då, ja, det är ju så här, följsamhet, genomföring, vård och behandling, så att vi får ett uppdrag då ifrån socialtjänsten, vårdplan, som vi sen bryter ner till en behandlingsplan. Så det står till exempel att jobba med missbruket, okej, men då bryter vi ner det till vilket behandlingsprogram använder vi oss av. Är det så att ungdomar inte är motiverade, okej, men då kanske behöver strukturell motivationsinsats i form av MI-samtal innan det, så att vi verkligen definierar vad är det den här ungdomen behöver för insatser. Så. Värt att nämna också att när man placeras på SIS så gör man ofta det på en avdelning som genomför målgruppsbedömning, som heter alltså en strukturell riskbehovsbedömning. Och då tittar man ju då, i forskningen så kallar man dem för The Central Eight.
Ja.
De 8 olika riskområden man ser i högst grad predicerar återfall i antisocialt beteende. Så det är alltid från så här din historik, din attityd, din personlighet, missbruk, vänner, fritid. Så här ett gäng riskfaktorer, och så skattar man dem tillsammans med ungdomar. Man intervjuar ungdomen, man kanske intervjuar vårdnadshavare, man läser journal från socialtjänsten, all journal vi har. Och så gör man då en strukturell riskbedömning för att se vad är det precis du behöver för insatser. Tar man missbruk till exempel, så kan det vara väldigt olika varför en person missbrukar.
Ja,
det kan ju vara så att jag är kriminell för att få pengar för att ha råd med min missbruk. Eller att när jag missbrukar bara tillsammans när jag umgås med de här antisociala individerna för att de missbrukar.
Mm.
Men tar vi bort de vännerna, ja, men då finns inte det här drivet i missbruket.
Nej.
Så då kanske vi satsar mer insatser på att okay, men du behöver en prosocial fritid, du behöver de här sakerna, bygga upp nytt nätverk. På så sätt når vi också ett missbruk. Medan i andra fall är det missbruket som driver kriminaliteten. Okay, men det är där vi satsar. Så att initialt så handlar det väldigt mycket om att kartlägga individen för att sätta in rätt insatser. Så.
Mm. Men är allting låst?
Vi har ju 2 låsbara enheter. Så. Där är ju avdelningen är öppen, så ja. Det är ju en avdelning som ser ut så att det finns en personalrum i mitten, och sen så är ett stort vardagsrum, och där man har ett köksbord också, så där äter man frukost och lunch och middag och så. Och så spelar man kort och man kan se på tv och så när det är inte någon strukturerad verksamhet. Och sen har de ett kök, så finns det samtalsrum och aktivitetsrum. Så på ena avdelningen finns det pingisbord och såna här saker.
Mm.
Och sen så är det ungdomarnas boenderum. Våningen under finns det tvättstug och lite sådana här saker. Men de kommer inte ner från sin våning, utan de är avdelningen öppen, men därifrån kan de inte röra sig fritt. Så.
Mm.
Och sen har de ju med stora rastgårdar och så. Men allting är ju också innanför ett skalskydd, så det är ju ett högt stängsel med certinatråd runt. Glasen är ju då säkerhetsglas och dörrarna är säkerhetsdörrar. Vi har kameraövervakning, vi har vissa fönster är detektorer utanför, så skulle något gå sönder så kommer det gå larm. Och, vi har radarkameror, så kameror också så här kan zooma in och följa efter ifall det kommer bilar, ta regnummer. Så att det finns en väldigt hög teknisk säkerhet. Så att de kan inte röra sig fritt, och vårt område är också övervakat. Så.
Mm.
Men om man då fokuserar på de här killarna som många läser om i media nu som mördar varandra. Många av dem kommer ju till er. Du sa ju också att det är många från just Stockholm som kommer till er.
Mm.
Om vi bara börjar liksom med hur mår de när de kommer till er?
Väldigt olika. För ibland när man läser i media om det här så får man nästan en bild av att det är så att säga, en grupp. Men det är ju flera olika subgrupper. Och min upplevelse också är ju att den här gruppen har förändrats lite grann över tid. När jag började jobba för snart 11 år sedan, så var de oftast, de som använde dödligt skjutvapen, de var oftast äldre. De kanske var 18-19-ish och lite där omkring så. Och hade haft ett ganska med en långvarig eskalering i sitt kriminalitet.
Mm.
Men också hade varit uppmärksam utifrån samhället från ganska tidig ålder, redan i skolålder. Så. Och ganska antisociala individer, så alltså personlighetsmässigt väldigt emotionellt, så att säga, svårt med att ta andras perspektiv, inte så mycket empati, så att den, ja, men, mer antisocial i personligheten, så och stod högre upp i rang i den kriminella världen. Numera så finns det också de som så att säga, har mer funktionssvårigheter, som har ett väldigt stort behov av stöd egentligen från samhället, som blir lätta, ja, men lätta att använda av de kriminella, så så att de kan ju också eskalera ganska snabbt till att använda dödligt skjutvapenvåld. Vi har ju haft några personer som i princip varit okända för socialtjänsten, men på några månader så går man från ganska okänd, kanske röra sig i fel miljö, till att ha ett vapenad. Och hur de mår lite olika självklart. När man träffar individen i grupp på en avdelning, så är det ganska mycket machokultur, så är det. Jag som psykolog har ju också träffat dem enskilt. Och gemensamt för nästan alla är att de har väldigt mycket olika kognitiva försvar för att inte behöva ta sitt ansvar. Så det blir också ett sätt att distansera sig från vad man har gjort och för skuld och skam och de här bitarna. Så. Men när de sen kommer i kontakt med den här känslan, så är det klart att de mår väldigt dåligt. Alltså för både vad de har gjort ibland, vad de utsatt sin egen familj för. Alltså mamman och pappan och syskon mår jättedåligt. Nu är de inlåsta. Hur deras egna framtidsutsikter ser ut. Så. För att man får också ha med sig att både i ålder men också utifrån funktionssvårigheter, så är det här ofta personer som kanske har svårt att se hela konsekvensbilden av sitt handlande och förstå allvaret, vilka konsekvenser det kan få för dem också. Så när de får insikten, så är det klart att det är jättetufft för många. Och sen så finns det också de som har mördat någon och som kan vara ganska, ja, men rent och sagt grandiosa i det. Som inte har ett emotionellt lidande alls, utan är väldigt avstängd över det. Och ja, så det är väldigt påverkat över din personlighetstyp och så faktiskt, skulle jag säga.
Ja, men vad är vanliga, skulle du säga? Alltså, är det att man liksom har den här grandiosa bilden av det, eller är det vanligare att man kanske har blivit utnyttjad, att man inte riktigt liksom har förstått, men att insikten ändå kommer? Eller kanske inte går att säga så, vad som är liksom...
Ja, jag kan egentligen bara uttala mig från min egen upplevelse, från min egen institution, och då får man också tänka att det är en väldigt liten del av den här populationen. Men ändå så är det väl ändå, så att säga, till viss del representabel över hur samhället ser ut, så. Men det är ungefär delat, skulle jag säga. Ja. Det skulle jag faktiskt säga. Och sen så finns det de som har förståelse för vad det kommer innebära, men där det är, ska säga, så pass förstärkande att ändå använda den sån här grova våldsformen, för att du kommer stiga i hierarkin, din omgivning kommer se det som något positivt, du blir en tung kille, som de brukar liksom se sig själva som, så jämfört med att vara en person som har svårt i skolan, har svårt att bygga upp åldersadekvata relationer, har svårt kanske att träffa en partner och leva det här, ska säga, mer vanliga livet, så för jag har i princip aldrig träffat en gängkriminell person som, när den tänker på sin framtid, vill ha det kriminella livet. Utan nästan alla pratar om någonting annat faktiskt. Och det är alltid från någon som är på låg nivå till väldigt hög nivå. Med det sagt så tar de inte stegen i rätt riktning alla gånger. Ibland gör de definitivt det. De kanske börjar gå i skola hos oss och börjar få en skolförankring. Börjar bygga relation med en medarbetare för första gången på länge, som är tillitsfull och så vidare. Men man får ju med sig också att de står väldigt långt ifrån samhället. De har ganska, så att säga, dåliga betyg i grunden, de har svårigheter i skolan, de har ingen riktig skolanknytning, och när man är då med i ett gäng, alltså det finns mycket fiender och du kan inte röra dig fritt riktigt, du måste ha skottsäker väst oftast och liksom, ja, men du måste ha koll på din rygg. Väldigt många av dem som jag träffar som är lite äldre, som har levt ett kriminellt liv under ett gäng år, ja, men de har ju nästan en utmattning. Och då har de inte jobbat en enda dag i sitt liv. Men det är extremt tufft att vara kriminell. Det är jätteslitigt. Och då är det bra att vi kan kliva in och liksom så här, okej, det finns alternativ, det finns andra vägar att gå. För då finns det här fönstret man pratar om där de faktiskt kan vara motiverade att kliva av gänget. Mm. För en del är ju så att ja, men de har växt upp med de här personerna och det är liksom deras närmaste vänner. Så att det är också svårt att göra, så att säga, att bryta med det.
Ja, bara börja om på ruta ett någon helt annanstans liksom.
Ja, men precis. Mm. För jag brukar tänka som att det skulle vara som ifall jag skulle kliva in i ett kriminellt nätverk. Jag har ju ingen aning om hur för jag mig, hur pratar jag och så vidare. Mm. Och jag har ju haft personer som, de har inte varit ett dugg nervösa inför, så att säga, väldigt grov brottslighet. Men sen när de ska börja i en vanlig skolklass så har de varit så nervösa så att vi får liksom skicka med personal för att de vågar inte gå till en vanlig skola själv för att det känns så avlägset. Så att vi har ett så att säga, väldigt brett spektra av ungdomar där för en del är det antisociala, det normativa och ja, det andra precis. Är det som är klurigt.
Mm. Så det kan ha varit mer normalt för dem att utföra ett rån än att sitta i skolbänken?
Ja, för vissa, absolut. Mm. För de är också lite inskolade i det här från tidig ålder. Många har ju från ganska ung ålder dragit runt ute. Det har inte varit kanske så mycket tillsyn i hemmet. Man har börjat umgås med andra antisociala ute och man börjar bygga upp de här kontaktnäten. Och ja, men då är det antisociala handlingarna som blir det som blir förstärkande. Det blir, ifall det gör ett brott så är det ingen som liksom säger emot utan det ses som något positivt och så eskalerar det här.
Mm. Men när vi pratade första gången så sa du att man kan dela upp de här unga mördarna i två kategorier. Vilka kategorier då?
Mm, då får man tänka sig att det här är en väldigt generalisering utav mig såklart. Så att det är inte två grovhuggna bilder. Så. Men det är väl lite som jag är inne på, det är ju de här som har med de väldigt antisociala personlighetsdragen helt enkelt. Som med tiden med stor sannolikhet kommer uppfylla kriterien för en antisocial personlighetsstörning. Som har svårt att känna empati, som är spänningssökande och som har en ganska grandios självbild så, som kan tycka att det är en positiv upplevelse av att ska man säga, utöva kontroll, utöva makt, utöva våld över någon annan så att det blir någonting väldigt förstärkande så. Så det är ju den väldigt antisociala gruppen.
Mm.
Och sen har vi den andra gruppen som där finns en del funktionsnedsättningar, mycket inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är begåvningsmässigt ligger man lägre och det är ju att man kanske inte har hela bilden med sig av vilka konsekvenser det här får och att man vill få den här identiteten för kriminalitet är ju en identitet i den här målgruppen som är på glid i ja, men kanske främst de här socioekonomiskt utsatta områdena ja, så finns det en möjlighet att bli någon via det kriminella.
Mm.
Och jag kommer ihåg att vi hade en ungdom som beskrev det väldigt bra. Han sa att liksom, men ifrån den förorten han kom ifrån där fanns några vägar. Det ena är skolvägen, det andra är fotbollen och det tredje är kriminaliteten. Och så sa han, men jag är inte särskilt smart och jag kan inte spela fotboll, så vad fanns kvar?
Mm.
Och jag kommer ihåg också att utredde en kille gjorde det som var men ganska högt uppsatt i den kriminella världen. Så. Och det min rekommendation var särskola och LSS-boende framöver. Och så fick jag ställa en fråga till mig, vad skulle du själv välja? Var särskolekillen eller var det en gängkriminelle som folk såg upp till och som fick tjejer och så vidare? Så att när man tittar på de här kriminaliteten idag eller beteendena utifrån så är det väldigt många som säger men shit, hur kan det bli så här? Varför gör de så här? Mm. Men när man sitter och pratar med dem så även om jag verkligen fullt tar avstånd från deras beteenden så finns det en logik som gör att jag kan förstå det.
Ja.
Och det ger ju möjlighet att kunna behandla.
Exakt.
För om jag inte har någon alls förståelse så kommer jag aldrig kunna hjälpa personen att göra andra val. Så det är väl också den här andra målgruppen som i grunden kanske inte har den här starka antisocialiteten, utan det är andra delar som har lett till att man då hamnar i det här väldigt grova våldet.
Mm. Men liksom, hur har det sett ut rent, alltså historiskt? Mm. För den här ökningen vi ser med så pass unga individer som mördar och som använder så grovt våld, alltså det känns så nytt.
Ja, att det just geografiskt också sprider sig så enormt mycket nu.
Var
ja.
Kommer liksom utvecklingen ifrån? Vad tänker du? Ja, eller vad ser du?
Vad jag ser? Ja, det här är bara mina egna tankar och mitt eget resonemang. Så, men jag tänker väl att det är en bild över hur samhällsutvecklingen ser ut. När jag växte upp, så de som var tyngst kriminella då, det var ju mycket mer rån, det var värdetransportrån. Det var ganska mycket planeringar och de fick ju den statusen. Sen var det ju några som dödade någon och så vidare. Men sen så började det här med grova våldet började också bli lite mer normaliserat, till att när man väl börjar skjuta, så ja, men då börjar ju folk skjuta tillbaka. Mm. Och så har man gått över en tröskel, så att när man står i det läget, ja, men då börjar ju till slut att det dödliga skjutvåldet normaliseras. Sen tänker jag en väldigt viktig del är hur de kriminella gängen är uppbyggda. Mm. Ja, men förr så hade vi ett gäng, kanske lite mer, ett flertal lite större gäng. Det fanns en ganska tydlig hierarki och gängen agerade också lite mer så här, ja, men hur ska vi agera nu? Det fanns någon som bestämde och beslutade att nej, men nu gör vi på det här sättet, eller nej, vi ska inte göra på det här sättet. Vilket också höll våldet i schack lite grann.
Mm.
De som var impulsiva kunde inte agera på impuls riktigt, för det fanns någon annan i gänget som kontrollerade det.
Just det.
Medan nu tittar vi på de här gängen i förorterna. Det är klart att de har ju sina titlar och sina namn, de här gängen. Men du är väldigt lös sammansatt. Du kan vara vän ena dagen och fiende två veckor senare, och olika subgrupper, snarare vänkonstellationer kanske, som ingår i samma gäng, som agerar ganska fritt. Det finns ingen riktig hård styrning så som gjorde förr. Nej. Vilket gör att impulsiva, lättkränkta unga män har väldigt lätt för att ta till våld. Mm. Förr så krävdes det ganska mycket för att skjuta igen. Oftast var det en högt uppsatt i ett gäng som sköt igen, eller en annan högt uppsatt i ett gäng. Och nu kan det vara en 15-åring som skjuter ihjäl en annan 15-åring för att det finns någon form av gängkonflikt däremellan.
Men vad tror, bara på tal om det här med liksom kränktheten, vad tror du den kommer ifrån? Alltså, är det en del av gängkulturen, eller har det också någonting med den här generationen att göra?
Jag tänker väl att ganska många av de antisociala personerna har ju en liten grandios bild över sig själva, vilket ju också gör att de blir ganska lättkränkta. Men sen så är det också så att det finns den här kulturen i att, ska säga, man ska stå upp för sig själv, man ska inte ta någon skit. Respekt och heder är inte samma sak som respekt och heder i vår värld. Så ifall någon, ja, men många beskriver liksom, ifall någon tittar snett på mig, då ska jag liksom säga, ja, men vad fan är du då? Vad vill du mig?
Mm.
Och plötsligt, och den är den också en antisocial person, så kan inte den backa, och plötsligt så är det en konflikt. För att det är lite så, ska jag säga, kulturen ser ut, eller identiteten är formad att vara så. Så mycket handlar ju om att inte tappa ansikten för andra, och också liksom visa sin våldspotential. För ifall jag viker ner mig, så kommer någon försöka ta över mig eller köra över mig så.
Mm.
Så det kommer mycket därifrån.
Men jag tänker då, alltså, hur kan det gå till när man liksom, ja, men säger till en ung människa att så här, du ska mörda den här, alltså hur ser den liksom, hur ser det anförandet, alltså hur kan det gå till?
Också väldigt olika.
Ja.
En del saker är ju rena hämndaktioner, att det finns ett vendetta där en person vet att nej, men får jag tag i den här personen så kommer jag döda den personen.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
För att den har gjort det här emot mitt gäng eller min familj eller mot mig. Men sen finns det också det som är mer beställningsjobb där det är de här pengarna finns att tjäna. Ja, och så blir det mer som en affärsuppgörelse, men ifall du gör det här så är den här ersättningen som erbjuds. Och sen så finns det snarare också de situationer som är att du är med i ett gäng och så, men blir du tillsagd att den här personen ska skjutas. Så du behöver vara på den här platsen, så här ser planen ut, efter det så kommer vi hjälpa dig, och så beskriver man liksom vad bra allting kommer bli efteråt. Mm. Men ganska många blir ju personangripna och lagförda sen. Så att det är allt ifrån beställningar till mer uttalat, de här sakerna ska du göra. En del av de unga som får det till sig är ju absolut redo och vill göra det för att kunna kliva i rang. Medan många andra kan ju också känna det här indirekta tvånget. Det är ju inte så att du blir tvingad, fast indirekt blir det. För du kan ju inte säga nej heller riktigt utifrån, ja, utifrån de så att säga, våldskapital som finns i gänget. Så, så ungefär ser det ut.
Ja. Mm. Men just det här med empati och så, kan man liksom träna bort sin empati?
Absolut.
Ja.
Empati, jag brukar beskriva det som att vi människor föds med ett ramverk, typ biologi. En del människor har jättestark empati. En del människor har låg empati i grunden. Det sagt betyder ju inte att den personen inte, vad ska jag säga, är känslosam eller bryr sig om andra. Man kan ju vara, ska säga, logiskt empatisk också på ett sätt, men man kanske inte har det emotionella riktigt så. Men det är klart att vi tränar ju våra barn till empati. Jag har ju barn hemma. När de bråkar så avbryter jag bråket och så pratar jag med dem att nej, men när du slår din bror Nick, vad tror du han blir? Han blir ledsen. Ja, nu får du gå och be om förlåt. Alltså det är ett sätt att träna. Jag hjälper min dotter att förstå vad är det för känsla som den personen jag slår får. Och så får jag liksom ett ansvar att be om ursäkt för det. Så att många av våra ungdomar är ju inte tränande i de här sakerna riktigt heller. Ganska många kommer ju från ganska både tuffa uppväxtmiljöer många gånger. Det kan ha varit bevittnat eller blivit utsatt för våld i hem och så vidare. Eller neglekt, att när man familjen har inte haft förmåga att tillgodose basala behov. Skolan har varit utmanande. Man kanske känner att men jag passar inte in eller jag har svårt för det här. Så att man känner sig lite alienerad, alltså så att säga, frånvarande från lokalsamhället på något sätt, eller samhället så, och så är det andra som kan vara med och fånga upp. Så att du kan träna upp din empatiska förmåga, och du kan också träna upp andra färdigheter som gör att att du kan, så att säga, distansera dig från empatin.
Ja,
så.
Precis.
Så att många saker vi jobbar med är ju att hjälpa ungdomar att ha brottsoffersperspektivet. Om de har empati, är det så att de inte har empatisk förmåga, då är det helt lönlöst att jobba på det här sättet. Då jobbar vi istället väldigt mycket med, om du gör de här beteendena så kommer konsekvenser för dig bli det här.
Ja.
För de är mer grandios.
Tänker mer på sig själv. Liksom. Ja.
Men medan för andra så blir det att ta det andra perspektivet. För de här är inte tränade, man pratar om så här metaperspektiv och andras perspektiv, de är inte tränade där. Utan det blir väldigt så att säga, ytligt, det är som en vattenpöl och vi vill få ett djup på det lite grann så. Och det brukar också vara bra när jag gör de här rispedan när man pratar just om empati. Och så frågar man, hur mådde du? Nej, men jag mådde dåligt, hur kändes det? Jag vet inte riktigt. Och så säger jag, okej, du kan inte sätta ord riktigt på det alltså. Och så får man öva dem på att vara i en jobbig känsla för att bygga upp lite både empatisk förmåga och ett mer moraliskt resonemang. Så. För moral och empati är ju det som hindrar oss från att, så att säga, agera illvilligt mot andra eller bara agera utifrån vad jag själv tjänar på. Så.
Precis.
Men skulle du säga, alltså du som har jobbat så pass länge, har du lätt att skilja de här åt? Alltså går det fort att upptäcka att så här, här är det ingen mening att jobba med det empatiska och försöka bygga upp det?
Ja, men relativt snabbt skulle jag ändå säga efter att ha suttit i så många samtal med en bredd av antisociala ungdomar så. Ja, och sen är det vanligt att de försöker ju så att säga charmera mig eller spela ut mig och manipulera mig. Det är ju rätt så vanligt att, och det är också en del av det grandiosa. Så. Men jag skulle nog säga att jag överlag är ganska bra på att snabbt kunna läsa av det. Och övriga kollegor inom SIS också skulle jag säga är det. För vi behöver ju ha det med oss lite grann vad det är för ungdomar.
Precis, ja.
Vissa ungdomar är det bra att bygga en professionell relation till. För den kan vara bärande och så att säga, vara nyckeln in till behandlingen. Medan andra så är den professionella relationen behöver vi också ha med oss att men här är vi snarare brickor i ett spel där så här, hur kan jag använda den här personen? Så att jag har ju varit med om många olika försök, allt ifrån charmerande där de försöker smickra mig till olika manipulationsformer, hot, så att väldigt mycket olika former så. Så där får man ha med sig med den målgruppen att de kommer snarare fiska efter ingångar till att kunna påverka mig. Och då behöver jag vara opåverkningsbar och en så här objektiv statstjänsteman.
Ja, men har du aldrig varit rädd? Alltså jag tänker dels både för fysiskt våld men också det här liksom att bli manipulerad.
Jag har varit rädd många gånger i mitt liv men jag har aldrig varit rädd när jag jobbat inom SIS. Det måste jag faktiskt säga. Och med det sagt så har jag varit med i jättemånga komplexa situationer som ja, men en del är potentiellt väldigt farliga självklart utifrån den målgrupp vi har och de situationer jag har varit i. Så. Men vi är också tränade i att hantera situationerna. Vi har ju också våra befogenheter som är till för att vi ska kunna hantera i princip alla olika former av situationer. Och sen så eftersom det är en så pass så att säga, dynamisk verksamhet, det händer ganska mycket saker på en institution, så är det regelbundet som vi får öva på de här situationerna och vara i de här situationerna, vilket ju gör att man blir trygg i det. Och jag vet också att jag vet hur jag fungerar i de här situationerna. Jag vet hur mina kollegor fungerar i situationerna och jag vet att det finns ingen situation vi inte löser. För så kan det vara ibland att det finns en krisgrupp på institutionen som jag leder, att man blir tvungen att kalla in den för att hantera väldigt utmanande situationer. Och när jag är på väg in till institutionen då så kan jag vara väldigt lugn i att jag vet inte hur det här kommer lösa sig. Men jag är väldigt lugn i att det kommer lösa sig.
Ja.
För att jag vet att det kommer göra det, för att jag har tillit till mig och mina kollegor så. Och även ifall jag har ett gäng arga gängkriminella, extremt med kapacitet till våld, så är jag trygg i att vi löser de situationerna. Eller vet när vi behöver backa och liksom så här, nu stänger vi igen den här dörren och så är polis som behöver tillkallas också. Så, så att jag har faktiskt aldrig varit rädd på jobbet.
Alltså hur vanligt är det att det uppstår bråk? Alltså på, skulle du säga, liksom, på avdelningarna?
Det varierar väldigt mycket över tid. Jag skulle säga att potentialen för våld är flera gånger om dagen. Hela tiden.
Det är så pass.
Ja, det finns mycket konfliktsituationer hela tiden. Mellan ungdomar och som är begränsade. Det ligger ju lite saker som natur på en låsbar enhet med ganska unga killar. Att det finns mycket konfliktytor så. Så att vi har ju en hög personalbemanning som är närvarande för att hantera olika saker, ska jag säga, splittra grupperna, aktivera dem på olika sätt. Så att när man är på en avdelning så ser man ju inte allt det här taktiska som går till hela tiden, där man vet att den här ungdomen ska alltid ha en personal runt sig och nu är den här, så då vet man att ja, men den nickar till den för att betyda att jag går iväg och den här är kvar för att hålla koll. Nu gick två ungdomar iväg dit, okej, då kommer någon ganska snart resa sig och följa efter för att se vad händer här borta. Så att vi är med hela tiden så för att riskreducera. Så utifrån så att säga, det klientelet vi har så är det väldigt sällan. Men med det sagt, absolut, det uppstår våldsamma situationer. Så. Oftast så lyckas vi tidigt att hantera dem. Då, då får man ju isär ungdomarna. Oftast är det två ungdomar som börjar slåss. Då får man isär dem. Och så är det bra att få en låst dörr mellan dem. Och så går man till lite olika delar. Och så sätter man och pratar, vad har hänt här? Och så får man de olika bilder. Och så ser man, kan vi lösa den här konflikten? För allt är det bästa liksom. Och går inte det, ja, då får man göra någon form av intern förflyttning ofta så att den får byta så.
Aha.
Eller sekonera en avdelning så, just så att vi stoppar våldet så.
Men om det är liksom två personer som samtidigt är hos er som kommer från liksom, ja, men säg två kända gäng, alltså de är från ett varsitt gäng där det är en liksom känd öppen konflikt mellan gängen, kan de ändå vara på samma avdelning eller ser ni då till så att de träffas aldrig under tiden de är hos er?
Ja, det försöker vi verkligen så långt det går undvika faktiskt, för att där är ju risken så stor att det ska faktiskt uppstå en konflikt så. Så att då försöker vi ha dem på olika avdelningar.
Så då går de inte till skolan samtidigt heller? Eller liksom hur undviker man att de är med varandra?
Nej, men de kan gå i skolan samtidigt, men vi kan sektionera vår skola i flera olika delar. Så det innebär att det är låsta dörrar mellan de här personerna som kan inte komma åt varandra. Och så är det ju, varje morgon så har vi någonting som heter daglig styrning. Och då går vi igenom liksom, vad hände igår på beredskapen, vad händer idag? Finns några konflikter att ta hänsyn till? Och så gör man ju riskbedömning. Så varje ungdom riskbedöms tre gånger om dagen utifrån risk för reaktivt våld närmaste dygnet. Skolan gör sina riskbedömningar. Så kan ju vara till exempel de här två får inte mötas. Och i extrema situationer, vi har haft fem pågående konflikter ibland också.
Ja,
så då får de inte mötas. Och då får vi lösa det liksom. För det är vårt uppdrag att lösa det. Så då det får någon lärare gå till en avdelning. Några är sektionerade, någon får sitta i en annat hus. För att vi ska ju tillmötesgå behoven av vård. Vi ska tillmötesgå behoven av studier. Och vi ska göra det med säkra former. Men ibland så är det ett pussel att hantera.
Ja, det känns som att lösa Rubiks kub ibland. Men alltså, hålls ni uppdaterade då av polisen? Att så här, okej, nu, den här konflikten är pågående. Eller nu är det här gänget inblandat i den här konflikten även. Det känns ju liksom som att alla de här gängkonflikterna här nu i Stockholm, det har liksom eskalerat.
Det
och
fort,
alla, ja, det är så alla är insyltade i så många olika konflikter. Liksom. Hur vet ni vilka som är fiender liksom?
Jättesvårt att veta faktiskt. Jättesvårt för polisen har väldigt bra koll, det ska jag verkligen säga. De har bra koll. Men det går väldigt snabbt eftersom gängen är så dynamiska, föränderliga så. Och du kan agera i olika gäng samtidigt.
Och helt
så, liksom.
Plötsligt har någon bytt sida och det är liksom...
Men sen är det också, vi har ju polisen och SIS har ju sekretess gentemot varandra. Så att vi kan inte lämna ut information till dem och de kan inte lämna ut information till oss. Däremot så håller vi på nu att säkerhetsklassa del av våran säkerhetsavdelning för att få underrättelseinformation. För det är ju en annan sekretessklass kring det.
Ja, just det.
För då kan polisens underrättelse lämna över underrättelseinformation till våran underrättelse. Och sen så kan de då... Ska säga, ge den informationen de kan ge till del på vår institution. Så. För ibland så kan det vara så att vi känner till konflikter eller konflikter som varit på SIS, men ganska många gånger så vet vi inte det. Så vi har haft ibland situationen där en ungdom går upp på en avdelning helt ny och det första som händer är att det blir en våldsam situation för att det finns en konflikt på utsidan eller en konflikt sedan tidigare SIS. Och så får vi hantera det.
Då får ni fatta det då, liksom, att aha, här finns en konflikt på utsidan.
Exakt.
Shit.
Men jag tror många, alltså när man lyssnar på det här så tror jag man tänker så här, Alltså om man då lever liksom väldigt långt från ett kriminellt liv och man kanske bara tar del av det här genom media. Alltså när ni sitter med en ungdom liksom själv, alltså när du då liksom var psykolog i din roll, att de här, alltså man tänker att har man mördat någon så känner man så enormt mycket ånger inför det. Alltså hur vanligt är det? Då skulle du säga att man känner ånger, alltså direkt när man kommer, i att så här, jag ångrar mig så mycket, det här har blivit så fel, jag vet inte liksom.
Inte bara en målgrupp skulle jag faktiskt säga.
Nej.
Oftast är det så här, min upplevelse, att ångern de känner är över effekten de fått på deras eget liv.
Just det.
Nu är min familj så ledsen. Nu gråter min mamma. Jag får inte träffa mina syskon. Jag är inlåst.
Just det.
Så att mycket handlar om så här konsekvensetik. Jag fick en konsekvens. Det här var fel. Eller att jag mår dåligt över påföljden för mig.
Mm-hmm.
Snarare än vad jag har gjort mot andra. För det blir också skillnaden. För vi som sitter här skulle må... Ja, men oftast väldigt dåligt över vad jag har gjort, har väldigt stor ångest över det och känna skuld och skam och empati över det.
Hon ska leva med det här hela
livet. Precis.
Ja. Men det resonemanget har jag inte upplevt hos våra ungdom. De är väldigt svårt för att ta det perspektivet helt enkelt. Mm. Och också har väldigt mycket uppbyggda skydd så för att inte göra det. För det är väldigt svårt att vara en person som rånar andra, använder våld mot andra, om du sen också har väldigt stark empati och ångest. Så de är också ofta kanske både så här biologi och uppväxt som har påverkat dem. Men då får man också tänka att de ungdomar jag pratar om, det är ju liksom de mest komplexa. Så. Det är de som kommer till mig.
Ja.
Men överlag så känner de inte så mycket ånger eller så.
Nej.
Men om man då bara tittar på er målgrupp av de som kommer till er, hur många av dem har en gängtillhörighet?
Också svårt, så här, definition av gängtillhörighet, den var lättare förr, för att vara så här, nu är du med i det här gänget, här har du din tröja,
ja,
din väst.
Man tänker så,
det var liksom nästan
som
merch skulle ut, och sen har man en titel i gänget, och sen är man medlem.
Man har motorcykeln, ett stripe.
Ja, precis, för att nu är det ju inte alls på samma sätt uppbyggt i de yngre målgrupperna alls faktiskt. Så att många ser sig inte som att de är ett gäng. Men det kan vara så att det är ett kompisgäng på 15 personer som begår massa brott i olika konstellationer. Det skulle jag ändå säga är ett gäng. För det betyder att ifall säg att jag blir rånad, så skulle jag ringa och så skulle helt plötsligt 15 personer skydda mig. Det är också en form av gäng. Och sen så finns det de som är med i gäng där det är uttalat. Populationen har definitivt ökat skulle jag säga. Förr var gängkopplingarna mer ovanliga. Nu skulle jag nog säga att mer än hälften har nog en koppling till gäng. Och med det menar jag allt ifrån du har ett, liksom ett titel på ett gäng och du är med i gänget, till att du har ett kompisgäng som du begår brottsliga handlingar med. Så, men det finns en förväntan på att du ska agera i riktningen som de här individerna tycker också.
Ja, just det. Precis. Mm.
Du skulle få fiender om du lämnade.
Ja, det finns en form av påtryckan så att nej, men vi agerar. Sen har vi inte veckomöten och någon slogan eller så, utan men vi är ändå
det
liksom,
finns liksom en gemensam sak.
Ja, exakt.
Och förväntan,
ja.
Typ.
Ja.
Just det. Men om man då tänker på den delen då som har någon slags gängtillhörighet, alltså är det ofta att det är den enda tillhörigheten de har? Eller har haft det, då innan? Liksom?
Ja, men delvis. För de glider ju också bort kanske från andra tillhörighet. En del kan ju ha varit med och organiserade fritidsverksamhet, någon fotbollslag eller lite sådana här saker. Men när du börjar umgås i kriminella gäng, så väldigt många av dem som är prosociala tar avstånd ifrån det. Man vill inte liksom röra sig i den världen.
Nej,
den
precis.
Sfären själv. Så att då blir ju det antisociala en ganska stark del. Sen finns det de som har både och. Det är också ganska vanligt att jag har mina kriminella vänner och jag har mina vanliga vänner. Men sen så beror det också på hur långt du har kommit. Är det så att det finns en hotbild mot dig, vilket det ju i större grad gör nu för tiden, eftersom det är så mycket skjutvapenvåld, så är det också svårt att umgås med de vanliga vännerna i skottsäker väst med en pistol i linningen. Liksom. Så är det liksom inte nu på samma sätt.
Nej.
De behöver kolla sig över ryggen mycket mer. Sen finns det de ungdomarna som, nej men de kan i princip bara vara i sin förort, för att gå de någon annanstans så är risken så stor att de skulle bli skjutna. Så att då umgås man ju bara i den delen av förorten när man är trygg med de personerna som skyddar den. Så att det är väldigt varierat det där. Men överlag så umgås man främst med antisociala.
Men jag tänker alltså på avdelningarna. Alltså finns det en prestige i liksom vad man har gjort? Alltså vill man berätta om det för de andra som sitter på samma liksom avdelning? Alltså, men jag har mördat eller jag har gjort det här.
Alltså våra ungdomar är väldigt snabba på att kunna läsa av en person. Så att det blir också ganska tydligt vem det är som i ungdomsgruppen är liksom ledaren.
Ja, just det.
Och där kan man märka till exempel när den personen flyttar att okej, nu finns det ett vakuum. Nu ska det här fyllas. Och då kan det vara en del intriger och så. Det finns absolut de som vill visa upp och vara skrytsamma. Så att det finns... Men sen så tror jag inte de behöver prata om det så där jättemycket så. Nej. Folk vet oftast.
Ja, just det.
Lite grann så. Och sen får man ha med sig också att när barnkonventionen blev lag så blev också grunden inom SIS att de ska ha tillgång till sina mobiltelefoner. Där kan vi ju fatta beslut om att omhänderta dem och begränsa dem gällande elektroniska kommunikationstjänster. Och det är också en särskild befogenhet för att göra lite som vi var inne på tidigare. Men sen finns det då också att då kan man ha tillgång till en surfplatta en timme per dygn. Det kan vi också begränsa. Men de kan kommunicera med omvärld och med varandra digitalt på ganska många sätt. Så att de känner till varandra väldigt väl skulle jag säga. Så att de behöver inte skryta så mycket på avdelningen utan de har koll på vad de andra har gjort och vad de inte har gjort. Faktiskt så. Och vart i rangen de står.
Men du nämnde lite snabbt innan, men i forskningen så pratar man om något som heter The Central Eight.
Precis.
Vad är det för något?
Nej, men Central Eight är lite som en vinner på de här 8 olika områden man har sett i högst grad predicera risken för återfall i brottslighet. Så till exempel har du mycket riskfaktorer inom de här områdena så ökar sannolikheten att du begår en brottslig handling. Jag kan ju ta ett exempel på vänner säger vi. Om jag umgås med personer som är gängkriminella där de influerar mig, de pratar om sina brott, de pratar förhärligande om brott, om jag gör brott så blir jag förstärkt. Om jag gör en brottslig handling så stiger jag i rang och det är förstärkande för mig. Så det är klart att det kommer påverka mig när jag står i en situation. Till exempel nu säger jag att du har din mobil fram. Om jag tar den nu och säljer den så kommer mina antisociala vänner tycka att det är coolt och jag får högre status. Har jag däremot prosociala vänner och jag stjäl din mobil så kommer de som en fan håller på med. Någon kanske gör en polisanmälan, någon säger men det där, jag kan inte vara din vän om du håller på så här. Det kommer också påverka hur jag agerar i givna situationer. Så har jag helt enkelt mycket riskfaktorer i området vänner, alltså att jag umgås med antisociala, de som har en påverkan på mig, så ökar ju sannolikheten när jag ställs inför en situation att jag ska agera antisocialt. Och sen finns det ju så här familj, är det så att jag kommer från en familj där det inte utövat så mycket uppsikt över mig eller det jag varit med om, det är mycket skäll eller konflikter eller våld, det finns ingen det här som säger, kärleksfulla relationen där jag inte är så brydd över vad mina föräldrar tycker och tänker, eller jag kommer hem med nya dyra kläder, nya mobiler och ingen så här bryr sig utan så här, ja, kanske till och med så bra att ha nya kläder. Då är det klart, då ökar ju också sannolikheten att jag agerar på det här sättet. Så Central 8 innebär helt enkelt de olika, eller 8 olika områden man i forskningen sett påverkar så. Så att när vi gör den här strukturella riskbehovsbedömningen jag var inne på lite grann tidigare, så är det ju så att vi tittar på just de här områdena. Och så brukar man beskriva det som att man har ungdomen och så finns det ett mål i form av ett prosocialt liv och däremellan finns det en mur. Och där har vi då de här central eight och har många riskfaktorer i ett område, ja, men då är muren högre. Vårt ansvar och vårt behandling går ut på att plocka ner sten för sten så att ungdomen till slut kan komma över den här muren och nå de uppsatta målen. Så då ska man börja med olika riskområden där risken är hög men också där ungdomen har störst motivation och påverkansgrad. Så det finns ju de som säger, nej, men jag är jättemotiverad till att ta tag i mitt missbruk, men jag vill inte göra något åt mina vänner. Okej, okay, då börjar vi med missbruket.
Mm.
För då kan vi börja jobba där någonstans. Och sen när vi har kommit en bit på vägen, byggt allians och så vidare, okej, okay, men då börjar personen kanske öppna sig. Att, nej, men det med gäng, ja, jag vet inte, jag vill ha kvar de här två, men jag kan hoppa av gänget. Okej, okay, då börjar vi, då gör vi det.
Ja,
och sen så till slut så förstår man att jag måste klippa med alla.
Mm.
Så att vi försöker ju se det som en form av mur där vi tar ner sten för sten, så att ungdomen tar sig vidare sen.
Alltså det här är så intressant. Men du sa också en jättespännande sak när vi pratade inför det här, just med liksom, ja, men att vissa av de här ungdomarna är liksom tränade som militärer i princip.
Ja, jag försökte göra lite liknelsen över att, ja, så att säga, gemene man, när man läser om det här i tidningarna, det känns så himla, så att säga, avviken och så himla märkligt, och hur kan de göra så här och så vidare. Och sen så...
Det är väldigt lätt att bli arg bara när man läser det.
Ja, arg, fördömande, man förstår inte alls. Och så när man pratar med personen så förstår jag, så att säga, utvecklingsprocessen. De flesta börjar ju någonstans i tidig ålder med, så att säga, mindre brottslighet. Sen blir man trygg i det och så eskalerar det. Så att det kanske börjar med att man snattar i lokala butiken, man är ung, och sen så går det vidare, och sen så gör man sin första rån, och sen har man gjort 10 rån som inte är så nervös över det längre, och så eskalerar det. Och det är ju på samma sätt som vi har ju många yrkesgrupper som ställs inför väldigt svåra situationer. Är du brandman så ska du hantera personer i dödliga krascher eller ta ner någon som kanske hängt sig. Polis där sen får många svåra situationer. Militärer ska liksom strida för med sitt liv som insats, så att de kan behöva ta någon annans liv. Så att där kan vi förstå utifrån att, ja, men det är prosocialt förankrat på ett sätt. Utifrån samhället så är det förväntat att man ska göra så här. Men utifrån den kriminella gängen så är det förväntat att du ska göra på det här sättet, att du ska skjuta din rival, att du ska använda våld mot det här gänget, att du ska försvara dig själv och med just de här medlen. Så att det är egentligen lite samma funktion som gör att för dem blir det förstärkande, och man kan då distansera sig från det man har gjort utifrån att, nej, men det handlar ju med i det här gänget. Och de har ju gjort det här mot oss, så då har jag ju rätt att det här, precis som att, nej, men det här landet har ju invaderat oss, och då har jag ju rätt att det här. Med det sagt så tar jag verkligen avstånd från kriminalitet, och jag gör ingen, jag säger inte att det är samma sak, utan jag försöker bara förklara att på det sättet så kan de antisociala personernas beteende förstås, för att det är så det liksom byggs upp, att i den här världen är det okej. Och sen får vi ju, det finns ju en ganska stark kriminell identitet, Atanama idag. De har musik, så här gangsterrap, ganska coola musikvideos, snygga bilar, de visar vapen och skjuter med vapen, där attraktiva tjejer med i videorna, och de här killarna är ganska unga, de kanske är 17-25. Så att det är också någonting där våra ungdomar på glid kan säga att det här skulle kunna vara jag, det här livet är att anamma. Så det blir också en form av, ska man säga, gängens sätt att knyta rekryter. Det blir ju liksom lite PR. Precis som reklam på TV är PR. Liksom att så här, köper du den här, titta vad lycklig du blir, titta vad glad du blir, titta vad attraktiva du blir. Och här blir det, titta du får mycket pengar, titta mycket snygga bilar, titta vilken status, titta vad brudar du får. Och det blir väldigt attraktivt att bli någon på det sättet också. Så att på så sätt kan man förstå hur man kan vilja göra en sån här sak.
Ja, för ju mer, precis som all PR och reklam, så ju mer matad du blir av en viss bild, desto svårare blir det också att stå emot.
Ja.
Men, och det här kanske blir en stor fråga, men hur ser du på den här utvecklingen? Alltså, hur ska vi liksom bryta den här våldsspiralen som vi ser i Sverige idag, som ändå sticker ut om man jämför med andra länder? Och vad behöver samhället göra för att lyckas med det?
10 000 kronors frågan.
Exakt, sorry.
Ja, nej, men det är bra. För det är precis det vi behöver diskutera. Komplexa frågor har inga enkla svar. Och det tror jag är väldigt viktigt att ha med sig. För ibland så söker man ju enkla svar på det här. ibland får man läsa om personer i media och så försöker man hitta vad var det som gick fel. Jo, men titta här, här hittar vi det. Det var en frånvarande pappa och så vidare. Mm. Ja, okej, det påverkar. Och så är det tusen andra grejer.
Mm.
Vi har ju en väldigt utmanande situation. Alltså gängkriminaliteten i Sverige är en jättestor utmaning för oss. Det var ju inte så länge sedan som polisen lyckades också bryta det här med krypterade telefoner.
Mm.
Och så sa man liksom att nej, men nu har vi möjlighet att knäcka gängen. För ja. Typ toppskiktet tog vi och låste in.
Mm.
Och så fanns det ett vakuum ungefär 2 månader. Och sen så var allting, då hade folk klättrat upp. Och maktbalansen var återställd och flera hade då liksom tagit nya positioner.
Mm.
Så att vi har jättestora utmaningar. Tittar man på det dödliga skjutvapenvåldet så är det klart att det är större i Sverige än i många grannländer, absolut. Och jag tänker att vi behöver jobba med 2 saker samtidigt. En är de preventiva insatserna. Skolan behöver ha resurser att tillgodose behoven hos unga som är på glid. De behöver ha anpassade studier för att liksom lyckas. De behöver ha hög lärartäthet. Man behöver samverka med vårdnadshavare. Så där behöver ju liksom skolan få möjligheter. Sen är det socialtjänsten. De behöver ju tidigt kunna gå in och genomföra insatser. Sätta in insatser mot familj. Sen är det fler vårdgivare som behöver samverka. Psykiatrin. Jag vet ju, jag har jobbat inom psykiatrin, jag jobbar nu med utredningar. Är det så att du när du går i klass 5 ställs i kö för att utredas och du får genomföra utredning i klass 7,
mm.
mycket har hänt.
Ja.
Din skolgång kan ha liksom havererat. Så här behövs ju också resurser för att snabbt kunna genomföra utredningar, ge rekommendationer. Vissa ungdomar behöver medicinering för att kunna klara koncentrationsförmågan eller att men utifrån den här funktionsnedsättningen så behöver du anpassa på det här sättet.
Mm.
Så det är ju de preventiva insatserna. Och sen så också samverkan, psykiatri, socialtjänst, vårdnadshavare, mycket sådana saker. Och sen så den andra delen är ju mer när det väl har skett, då krävs det ju att det blir en repressalie från samhället. Att du ganska snabbt lagförs och får någon form av påföljd för det här. Det tar väldigt lång tid då att få påföljd. Vi har ju ungdomar som bor hos oss, vårdas med LVU, men som väntar rättegångar för grova brott där de skulle kunna få ett LSU. Och en sån kan ju ta ett år ibland.
Ja, mm.
Och så har du då varit hos oss i ett år, skött dig och liksom så här, men nu går det väldigt bra för dig. Och nu ska du få ett LSU exempelvis. Det har ju ingen koppling till brottet mer än logiskt.
Nej.
Om jag gör någonting dumt här och ser jag sönder en dator och sen om ett år så får jag en konsekvens, så har det ingen koppling med brottet.
Nej.
Och det vet man också inom KBT, kognitiv beteendeterapi, att ju snabbare efter ett beteende som antingen en förstärkning sker eller en form av försvagning, så kommer det påverka utkomsten väldigt mycket.
Mm.
Så att samhället behöver ju lagföra de som gör brott i väldigt hög grad,
mm.
för att de ska få en konsekvens, för att reducera risken att de agerar på det sättet. Konsekvensen behöver komma tidigt. Och sen så också behöver vi bygga upp en tillit till samhället i utanförskapsområdena. Vi behöver få igång människor i arbete, att de ska akklimatiseras i samhället, att det ska finnas så att säga, allt ifrån så här trygg anställning, skälig lön, så att de också ska kunna vara så att säga, goda föräldrar och ha möjlighet att utföra föräldraskapet. Så att vi behöver jobba med jättemånga saker.
Mm. Ja, alltså det här, alltså jag kan ju säga så här, Jonathan, du måste komma tillbaka till podden. Men nu ska du få sista frågan.
Yes.
Vad inspirerar dig?
Vad inspirerar mig? Det är mycket som inspirerar mig. Det ena är väl att förstå. Som psykolog vill man förstå. Man är ju expert på mänskligt beteende. Vilket beteende är det jag helst vill förstå? Jo, men det är det forensiska. Vad är det som leder till att en person skjuter en annan?
Mm.
Vad är det som leder till att en person aktivt väljer att inte vara en del av normsamhälle utan faktiskt leva ett kriminellt liv. Det vill jag förstå. Mm. Och när jag kan förstå sådana saker så är det också väldigt förstärkande. En annan sak som är förstärkande är ju faktiskt att när man får tillgång till, när jag var psykolog och de här ungdomarna berättade sina berättelser som ingen annan får tillgång till. Och som var rent horribla en del faktiskt. Mm. Det var också väldigt smärtsamt men givande också, om ni förstår vad jag menar.
Ja.
Som chef får jag inte tillgång till den här informationen. Men då det som är förstärkande är ju att kunna bygga upp en verksamhet som är så bra anpassad för att tillmötesgå behov av vård, behandling och skolgång. Som chef är ju mitt yttersta ansvar att se till att min kärnverksamhet får resurserna att kunna genomföra det. Mm. Och det gör jag genom att se till att vi uppfyller lagkrav, att se till att jag rekryterar bra underchefer, att se till att förutsättningarna för en god, säker vård och behandling finns. Och sen så också samhällsperspektivet. Jag räddar brottsoffer. Mm. Ja, alla mina medarbetare, alla CIS-medarbetare genomför det här. Vi räddar brottsoffer från att bli offer. Vi hjälper ungdomar att etablera sig tillbaka i samhället. Så ur ett samhällsperspektiv så gör man väldigt stor samhällsnytta och det inspirerar mig också.
Ja, det gör ni sannolikt.
Alltså,
jag vet inte vad jag ska säga.
Nej, alltså jag är bara så, alltså jag är så glad att du har gästat Ångestpodden. Ja. Jag är så glad.
Vi, jag är jätteglad över det också.
Vi
hörs
igen.
Vi hörs igen. Ni är jättevälkomna till institutionen då, få se och prata med oss då.
Ja, det ser vi väldigt mycket fram
emot. Det gör vi.
Men tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden denna gången.
Tack så mycket för att jag fick det och på återkände.
Ja,
tack.
Alltså någonting som man också måste förstå som jag tycker är, jag vet inte om det här är ett politiskt ställningstagande, men jag tycker det är helt sjukt med alla de här sekretesslagarna som vi har i Sverige. Alltså det är ju helt sanslöst att SIS och polisen inte får byta uppgifter med varandra eller berätta att nu kommer den här personen, han är i konflikt med den här personen som jag tror sitter och ser. Alltså polisen vet ju inte heller vilka som sitter då på Klarälvsgården till exempel. Alltså det är för mig befängt.
Det måste ju också vara en sån onödig säkerhetsrisk för den här personalen som redan är ganska utsatta.
Ja.
Jag tycker dock det är spännande att Jonathan aldrig har varit rädd.
Mm. Nej, men det är ju liksom, ja, men det är ju fint. Och det är ju precis sådana personer som ska jobba på SIS-hem.
Mm.
Och precis som Jonathan säger så har ju också SIS blivit väldigt granskat.
Mm.
Man har också hittat saker som absolut inte fungerar på en del SIS-hem i Sverige. Men precis som Jonathan säger så är de en myndighet som ska granskas. Kanske inte den enda myndigheten som ska granskas i det här landet.
Absolut inte.
Men och att de också tål att granskas.
Exakt.
Och det tycker jag var, det var bra sagt.
Det tyckte jag också. Sofie, tänk att ha Jonathan som psykolog.
Ja, min dröm typ.
Nej, men förstår du den tryggheten i det här samtalet?
Ja.
Men jag tänker också just med liksom SIS att vi kommer ju nog återvända och samtala mer om det.
Mm.
Och vi ska ju förmodligen också få hälsa på.
Ja.
Och då tänker jag att det kommer ni ju kunna följa på något sätt.
Mm.
Såklart.
Tack så jättemycket Jonathan för att du ville gästa Ångestpodden och för allt otroligt viktigt arbete som ni gör.
Ja.
Det var allt för den här veckan.
Ja, men det var det. Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi Ångestpodden. Och berätta för någon du känner om Ångestpodden.
Mm. Och berätta gärna att vi har lämnat över en namninsamling som du har varit med och skriva under till Sveriges statsminister.
Hur fett?
Ja, skitfett.
Nej, men det är otroligt.
Ha det bra, så hörs vi som vanligt nästa vecka.
Det gör vi. Hej då!
Podplay.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.